Ludvig Nordström, författare, journalist, född 1882 i Härnösand, död 1942. Framförallt har han gjort sig ryktbar som författare till boken Lortsverige. Ett begrepp som nog de flesta har hört någon gång. Däremot är det nog inte så många nu levande som har läst boken, tyvärr. Ludvig Nordström satte fingret på många ömma punkter. Han rörde verkligen upp damm. Och det fanns mycket damm. Det var ju ett Lortsverige han rörde sig i. Han har nu inte bara gjort socialreportage utan också skrivit många romaner och noveller. Bland dem kan jag nämna Fiskare från 1907 och Borgare från 1909. I de böckerna skildrade han friskt och sakkunnigt människor i Ångermanland och Öbacka. Och i Thomas Lack från 1912 finns det fina barnskildringar. Det finns också en intressant dagbok utgiven där läsarna får insyn i Lubbe Nordströms privatliv och äktenskapet med författarinnan Marika Stiernstedt. En stridbar person var han, men ibland ville han också peka på det positiva. Det gjorde han exempelvis i reportageserien Norrland i stöpsleven som sändes i dåvarande radiotjänst i slutet av 1937 och början av 1938. Där var det ett Norrland som hade goda framtidsutsikter som Lubbe ville framhålla. Här är några utdrag ur den programserien.
Hela Sverige känner källarmästare Knaust, Oskar Knaust i Sundsvall. Och han kallas inte för inte hela Sveriges Oskar. Man ska nästan säga hela Europas Oskar. Och vi två, vi är gamla vänner sedan 30 år. Och har träffats under många olika omständigheter. Men alltid glada tack vare honom. Men nu ska vi i alla fall försöka ta det lite allvar. Nu är du fast, kära Oskar.
Ja.
Och nu ska jag ta och fråga dig. Det var ju så förr i världen. Jag minns det från min tidningsmannatid här i Sundsvall. Att det var mycket festligt på Knaus. Men det var också lite grann, kan hända si och så. Med på vissa punkter. Men då var det en sak, det fanns ingen arbetarpublik. Nu däremot är det ju mycket ofta en stor arbetarpublik här på Knaus. Hur uppför den sig?
Alldeles utomordentligt. Och arbetarna av idag är inte någon mån jämförbar med arbetarna för 25 år sedan. Arbetaren för 25 år sedan, det kan man säga, var en arbetare som förklädd till gentleman. För när han tog sig litet glas så befann sig slutligen efter någon tid en herre i kostymen som inte alls passade dit. Men nu för tiden får jag säga att arbetaren är på en mycket stor kulturell ståndpunkt. Och han är en verklig gentleman. Han uppträder som en gentleman. Han för sig utomordentligt väl. Och jag måste erkänna att...
Ludvig Nordström intervjuar Mo Domsjös direktör Carl Kempe i Härnösand.
Jag sitter nu på chefskontoret hos Mo Domsjö bolag i Härnösand. Mitt emot mig sitter direktör Carl Kempe. Släkten Kempe behöver jag ju inte presentera för Sverige. Den har i tre generationer varit en utomordentlig representant för det bästa inom den norrländska trävaruindustrin. Och det är därför utav det mest... Det är ett av det största intresse att få höra vad den nuvarande chefen har att säga om sin syn på denna industri och på framtiden. Därför vill jag fråga dig, kära Karl. Vad anser du om denna trävaruindustris läge just nu? Är det detsamma som det var förr i världen?
Skogsindustrin, jag skulle vilja kalla det ett ord för skogsindustrin, har genomgått... stora förändringar och förvandlingar under de sista årtiondena.
Ludvig Nordström intervjuar rektor Bolin vid Tekniska gymnasiet i Härnösand.
Jag står här nu i gamla Härnösand, ett par hundra meter från det läroverk där jag för 35 år sedan tog studenten. Och på den plats där jag nu står var det på den tiden bara en alldeles naken slätt och ingenting annat. Nu står vi i en park utanför Tekniska gymnasiet. Gymnasiets rektor, rektor Bolin och jag. Rektor Bolin är göteborgare och har verkat i 17 år här vid gymnasiet. Och nu ska jag be att få fråga honom, vad har rektorn för intryck utav norrlänningarna, så att säga teknisk intellektuell synpunkt? Är de likvärdiga med sydsvenskarna?
Ja, jag tänker då först på ungdomen och de elever bland Norrlandspojkarna som jag har haft att göra med här. Och det måste jag ju säga att de är fullt jämförbara med ungdomar ifrån andra delar utav vårt land. Det är hyggliga och beskedliga pojkar som ägnar sig med större eller mindre iver åt sina studier.
Ludvig Nordström intervjuar arbetaren D. Westergren, Gävle.
Kan herr Westergren säga mig lite grann om livet här på platsen? Hur det var förr och hur det är nu och vad det är för skillnad? Är det någonting särskilt som utmärker den skillnad mellan det gamla och det nya här?
Ja, det här samhället har ju tidigare ganska långt tillbaka, så sent som 1919 och 20, kunde man rätt ofta få höra talas om och bevittna regelrätta byslagsmål mellan exempelvis Kastet, som är sågverkssamhället, och Karskärs befolkning. Man levde alltså i ett ganska ofredligt förhållande till varandra inbördes. Jaha. Det har nu, kan man säga, spårlöst försvunnit.
Det var några exempel på reportage i radio från 1937, som det då hette Radiotjänst. Men Ludvig Nordström var framförallt banbrytande när det gällde reportaget om hur det svenska folket bodde. Det var det han skildrade så grundligt och så inträngande i Lortsverige. Här är det Inga Grönlund, skådespelare vid Västernorrlands regionteater, som läser ett avsnitt ur boken. Uppläsare, skådespelaren Inga Grönlund. Vi ska jämföra den här berättelsen med dagens Sverige, med våra bostäder. Men först ska vi få bekräftat att det här reportaget av Lubbe Nordström verkligen har betytt mycket. Inte minst för hyresgäströrelsen. Bengt Hallberg är förbundssekreterare i Hyresgästernas riksförbund. Första gången han läste Lortsverige, det var hösten 1949 när han gick på Brunnsviks folkhögskola. Och det var en stor upplevelse.
Ja, det var en oerhört intensiv upplevelse. Och jag tycker ju fortfarande att Lubbe Nordströms Lortsverige är ett av de skickligaste socialreportage som jag har läst.
Du har haft nytta av den boken då i ditt jobb?
Ja, jag har haft nytta av den samtidigt som den rätt ordentligt har präglat min uppfattning om bostadsfrågans betydelse. Och även präglat mina uppfattningar om hur man måste arbeta för att lösa bostadsfrågan.
Det vi har hört i det här inslaget som vi nyss har lyssnat på, det handlar om sågverksindustrins kåkbebyggelse. Det är en jämförelse mellan vanskötta arbetarbostäder och dyrbara chefs- och ingenjörspalats. Tycker du att vi har gjort oss av med den här stora skillnaden mellan arbetarbostäder och chefspalatsen, så att säga?
Ja, de skillnader som Lubbe Nordström visade på, de har vi gjort oss utav med. Och jag tycker dessutom att den omfattande bostadsproduktionen som vi fick genom miljonprogrammet från mitten av 60-talet fram till mitten av 70-talet har gjort att den bostadsnöd Lubbe Nordström beskrev, den är borta. Lubbe Nordströms reportageresa visade ju hur bostadssituationen var framförallt för arbetarklassens folk. Och vad som var resultatet när de så kallade marknadskrafterna, de privata intressena, hade ansvaret för bostadsförsörjningen. Då byggde man de bostäder som folk hade råd att hyra. Och eftersom inkomsterna var väldigt låga så blev bostäderna sämre och sämre ju lägre inkomst man hade. Och ofta var det ju så att de som hade de hårdaste och skitigaste jobben hade de lägsta inkomsterna. Fick därför de sämsta bostäderna, även om de egentligen hade behov av de bästa bostäderna. Och det här socialreportaget som Lubbe Nordström gjorde med Lortsverige bidrog ju till de politiska besluten att marknadskrafterna kunde inte längre få ta ansvaret för bostadsförsörjningen, utan det var samhället tvunget att ta. Och det har lett till genomgripande resultat.
Lubbe var väl också en av dem som såg till att vi fick en stor hyresgäströrelse i Sverige?
Ja, det var det. Han engagerade sig rätt starkt i hyresgäströrelsens organisationsarbete. Och i anslutning till att han hade gjort de här reportagen så deltog Lubbe Nordström tillsammans med Hyresgästernas Riksförbunds dåvarande förbundsordförande Oskar Bengtsson i en organisationsturné. De reste över hela landet och berättade om Lortsverige och bildade hyresgästföreningar på löpande band.
Ändå är det väl många som har uppfattat Ludvig Nordström som lite grann reaktionär kanske. Han talade ofta om understödsmentaliteten som någonting väldigt dåligt i Sveriges bostadsliv.
Ja, han använde ju uttrycket understödsmentalitet men har blivit missförstådd eller misstolkad. Jag vet inte om det har skett medvetet eller ej. Vad Lubbe Nordström egentligen avsåg, det var ju egentligen det Marx avsåg när han sa att arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk. Lubbe Nordström såg hur arbetarklassens folk var förnedrade och kanske till och med många gånger knäckta på grund av de livsvillkor de levde under. Och vad Lubbe Nordström predikade var ju att arbetarklassens folk inte hade att räkna med att andra skulle hjälpa dem ur den här situationen, utan de var tvungna att göra det själv. Ta ansvar för att genom organisation, genom att gå samman och genom egna insatser påverka sin egen situation och komma ur det elände som de befann sig i. Däremot så var ju inte Lubbe Nordström av uppfattningen att samhällets insatser var obehövliga. Tvärtom så förordade han ju i olika sammanhang att samhället skulle ta ansvaret för bostadsförsörjningen och att det måste leda till att samhället gjorde betydande insatser. Därför att var och en kunde inte för sig själv ensam komma ur bostadsträsket som de levde i.
Det finns ju faktiskt paralleller idag också. Vi har problemen som allmännyttiga bostadsföretag brottas med. Förslitningen av bostäder på grund av att de tvingas upplåta bostäder åt stora barnfamiljer, åt vissa ibland problemfamiljer, att det är en stor omflyttning av folk som flyttar från arbetsplats till arbetsplats och liknande, som gör att de får större kostnader. Och där är väl inte samhället så pikt på att ta på sig det ansvaret att betala för det här.
Jag tror att man ska vara försiktig när det gäller att dra direkta paralleller, därför att min uppfattning är i varje fall att de allmännyttiga företagen representerar idag det bästa boendet vi har i Sverige, med en hög standard både på lägenheterna, den yttre miljön och i förvaltningen. Men sen finns det då ett delproblem för allmännyttan som bestäms av att de får ta emot familjer som privata fastighetsägare inte accepterar som hyresgäster. Det behöver inte enbart röra sig om hushåll där någon eller flera har alkoholbesvär eller narkotikabesvär, utan det gäller ju barnfamiljer. Det finns ju fortfarande många privata fastighetsägare som säger att vi tar inte emot barnfamiljer. Därför att ju fler personer det är ett hushåll, ju mer varmvatten förbrukar man och desto hårdare sliter man på lägenheterna. Och då får allmännyttan ta det. Och det har lett till att i de allmännyttiga företagen idag finns en större befolkningstäthet än i det privata beståndet. Och dessutom flera hushåll som på grund av att de är dåligt förankrade på arbetsmarknaden flyttar ofta. Och det leder då till högre kostnader. Det här berör då närmast delar utav det allmännyttiga beståndet. Men eftersom de allmännyttiga företagen har att svara för sin ekonomi, så blir ju sådana här sociala merkostnader som det handlar om något som de andra hyresgästerna i allmännyttan får betala. Och det menar vi är fel. Det måste vara utgifter som alla medborgarna i kommunen ska dela på, solidariskt ställa upp för. Som kortsiktig åtgärd i varje fall. På lång sikt vill vi att kommunerna ska använda sig av den förmedlingslag, anvisningslag som den heter, och se till att de privata fastighetsägarna tvingas att ta emot hushåll av den här typ vi har talat om i en utsträckning som motsvarar de privata fastighetsägarnas andel av det totala lägenhetsbeståndet på en ort.
Att tala om den gamla goda tiden när man talar om bostäder, det är i alla fall en ganska grov cynism.
Ja, det tycker jag. Det är fruktansvärt och det gör väl bara de som inte har någon historisk kunskap. Och alltså inte vet hur framförallt arbetarklassens folk bodde när marknadskrafterna skulle klara bostadsförsörjningen.
Ja, här berättas då om bönderna. De har för höga vanor, stadsbornas vanor, industriherrarnas vanor. De är skuldsatta upp över öronen. Bengt Hallberg, är inte det här precis vad dagens svenskar är? Skuldsatta upp över öronen för att kunna ha en bostad?
Jo, många har ju under senare år stimulerats att skaffa sig skulder. Avdragseländet, som ju håller på att leda till orimliga förhållanden på bostadsmarknaden genom stora orättvisor, men som ju också håller på att undergräva samhällsekonomin, bygger ju på att människor får göra avdrag för räntor som man får genom att man skuldsätter sig. Och det leder ju till svåra förhållanden både för samhället och för många enskilda.
De hade det trångt förr i världen och dåliga bostäder. Har vi inte kanske gått för långt nu då, så att vi i likhet med vad som berättas här har stora paradrum och väldigt snyggt hållna chantila bostäder, men lite för dyra bostäder för oss egentligen?
Jo, jag kan hålla med om att ekonomiska faktorerna har fått bestämma framförallt utvecklingen av villaboendet, som ju har gått emot allt större och större lägenheter. Och det som då har ökat, det är ju vardagsrummet, där det ju nu ofta handlar om vardagsrum på en 40-45 kvadratmeter. Sånt finns det inte några sakliga skäl för, utan det är ju marknadsförarna som försöker att inbilla människor att det är väldigt viktigt att man har ett så stort vardagsrum. Det där är sånt som jag tror att man ska rätta till. Det finns inga bostadssociala skäl för samhället i varje fall att stödja en sån överkonsumtion. När det gäller flerbostadshusen så har man ju inte den situationen. Där finns inte den här överkonsumtionen. Där är det tvärtom så att man ju ofta till och med saknar väsentliga utrymmen. Många hushåll är trångbodda och de finns i flerbostadshusen.